Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus vi ber. Rena och Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. I texten från Gamla testamentet idag hör vi profeten Jesajas ord: åkalla Herren medan han är nära. Åkalla Herren medan han är nära. Ordet nära kan ju förstås på lite olika sätt. Har du tänkt på hur nära Guds kropp och blod kommer dig i den heliga nattvarden? Gud är nära. Men Gud är också nära på det sättet så som det uttrycks i Bibelns sista kapitel när Jesus säger jag kommer snart. Han är nära. Och så finns också ett tredje sätt där vi talar om att Gud kommer nära och blir närgången, nära vårt samvete, nära vårt hjärta. Och det kan vara väcka olika tankar och känslor hos oss. Det kan vara besvärande. Som den där gången när den unge rike mannen kom nära Jesus. Och vi kan säga så här, Jesus kom nära honom och sa till honom, följ mig! Och kom så nära så att den mannen var tvungen att väja undan. Därför att han ville behålla sitt liv, det han hade samlat kring sig. Så han gick bedrövad bort ifrån Jesus. Jesus kom för nära. Han var tvungen att väja undan. När vi samlas här i Guds hus så är det för att Herren är nära i sitt ord och i sitt sakrament. Och så kommer också Jesus, precis som för denne unge rike mannen, så där nära och säger sitt följ mig. Och han kan komma för nära. När det kommer för nära det som du tänker i ditt liv, din framtid, dina förhoppningar. Och så är det något med hans följ mig som inte riktigt stämmer med det. Dina prioriteringar, dina val. Han kommer för nära. Och om det är så det faktiskt upplevs så är det här också en påminnelse om det andra han är nära. Nämligen att han är nära sin återkomst. Och när han då kommer, vad vill du vara? Med vem vill du vara? Vill du följa honom när han kommer på den sista dagen? Du som vill följa honom och också vill vara med honom när han kommer nära den sista gången. Du kanske också lägger märke till att på ditt hjärta ligger inte självklart så starkt det som ligger på hans hjärta. Hjärtat kan vara ganska likgiltigt för hans ord och hans maningar, hans varningar. Hjärtat kan vara så där tvehågset, det vill men ändå inte. Och hjärtat driver dig till det som du sedan ångrar. Det kan vara flera gånger som du märker det. Det här vill jag inte. Och hjärtat är fäst i din uppmärksamhet vid så mycket annat. Det här är så viktigt, det här vill jag så gärna. Undrar om det inte är så som profeten Jeremia skriver att hjärtat är. Bedrägligt. Det lurar oss. Obotligt sjuk. Och han slutar med att fråga, vem kan förstå hjärtat? Men hör då Herrens ord i Saltaren om att Herren är nära dem som har inte ett helt hjärta utan ett förkrossat hjärta. Ett hjärta som är förkrossat över hur tvehågset och sjukt och bedrägligt hjärtat är. Och han skriver, han frälser dem som har en bedrövad ande. Det var ju så med den unge rike mannen att han gick bort ifrån Jesus med det som låg på hans hjärta. Men att åkalla Herren när han nu är nära, det är ju att stanna kvar hos honom med det som ligger på hjärtat, vad det än är. Och du må vara bedrövad över vad det är, Men gör inte som den unge rike mannen och gå bort med det, utan stanna hos honom. Och det är att åkalla honom medan han är nära. För Herren är nära just nu. Han är här med förlåtelsens ord här inledningsvis. Han är här med sitt ord. Och han är nära i brödet och vinet som du får ta in i ditt hjärta och i ditt liv. Väldigt, väldigt konkret. Ja, nattvarden är ett svar på den önskan om att han ska vara där du är. Har du tänkt på det? Att när du går, tar dina steg härifrån, så är Kristi kropp och blod med dig i varje steg ut härifrån som du går. Då är han med dig och han är i dig och han är för dig, därför att det här är utgjutet till syndernas förlåtelse. Och han är nära dig när hjärtat är som det är. Bedrägligt, obotligt sjukt, obegripligt i syndens dagliga plåga. Och detta får du göra i den tron att han själv, hans ord, hans ande, hans kropp och blod ska hålla dig nära honom tills han kommer nära den sista dagen. Så låt oss då på detta hans löfte och med denna hans inbjudan åkalla Herren när han nu är nära med nåd och förlåtelse genom att be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. För Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O Gud, du som själv har lärt oss att be, hör din kyrkas böner så att vi efter din vilja får vad vi ber i tro om. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den heliga Ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på bönsöndagen. Från Gamla testamentet hör vi profeten Jesajas ord, kapitel 55. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, till han ska ge mycken förlåtelse. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord i första Johannesbrevet, kapitel 5. Så skriver aposteln: detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds namn. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör bönsöndagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i kapitel 11. Och jag kommer att läsa alla 13 verserna som handlar om bönen. Och jag läser också ur den nya folkbibelns översättning. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: när ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. och för oss inte in i frestelse. Han sa till dem, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger, käre vän, låna mig 3 bröd, för en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då få till svar där inifrån, stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt järv. Och jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Vi ber, Fader i himlen, ge oss av din ande, barnaskapets ande, bönens ande. Jesus, lär oss att be som du lärde dina lärjungar. Och helige ande, väck i våra hjärtan ditt Abba Fader, treenige Gud, hör vår bön. Amen. Herre, lär oss att be, sa lärjungarna. Om någon skulle fråga dig hur man ber, kanske en granne, en nykristen, vad skulle du svara då? Det är en sån där tankeövning som man borde göra innan man får själva frågan, så att man har tänkt på vad man borde svara. Hur gör man? Och det kanske du efter många års bedjande fortfarande undrar, hur gör man? Särskilt när man ser någon stark bedjare, så tänker man, hur gör jag? Och det var väl antagligen det som var lärjungarnas erfarenhet när de såg Jesus be. De hade ju bett förmodligen hela sitt liv. Herre, lär oss att be så som du ber, så som vi ser dig be. Vi kan ju tänka på att det kan vara trögt och det blir inte så ofta och det känns som repetition och så vidare. Hur ber man? Herre, lär oss att be. Och som svar på den här frågan så ger Jesus både gammal och ny bedjare ett svar som kan delas upp i 4 svar. För hela det avsnittet som vi har läst är hans svar. Inte bara själva Fader vår, utan alla dessa 4 svar som vi ska fördjupa oss i. Först att Jesus ger oss sin bön som svar på frågan, lär oss att be. Ni förstår säkert att barn lär sig att be genom att se på sina föräldrar. Vår 3-åring där hemma, han förstår kanske inte vad han ber, men han har lärt sig att be och ber med. Men det viktigaste är inte att han där och då förstår. För hela livet så kommer de här bönerna att fyllas med insikter och erfarenheter och kunskap. Till en nykristen kanske man skulle vilja säga så här, du får be om vad du vill. Men det skulle ju kunna komma en motfråga så småningom, men vad vill Gud att jag ska be då? Inte bara, vad vill jag be? Och då finns en färdig bön där från Gud själv. Jesus ger sin färdiga bön, så fint. Ganska sent i livet upptäckte jag hur självcentrerade mina egna böner var. De handlade ofta om mitt namn, om mitt rike och min vilja. Och så sakta märkte jag att bönen från Gud handlade om vad då? Om hans namn, om hans rike, om hans vilja. Det är inte bara jag som talar till Gud när jag ber, utan Gud talar till mig. Och så när man drabbas av en sån här tanke så kan man bli först kanske lite generad över sin jagcentrering, eller förskräckt. Vem är det jag talar med egentligen? Men så kan jag också till slut bli till freds. När jag tänker på detta, är det något som skulle kunna vara bättre än att min vilja får ske, så är det att Guds vilja får ske. Även om det är den som verkligen har konfronterats med detta på riktigt kan säga att det är nog den svåraste bönen att till slut ändå be. Ni kan tänka på Jesus i ett Getsemane. Ta denna bägare ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Ja, barn lär sig be genom att se sina föräldrar be. Men vi gör det ju egentligen inte för att lära dem att be, utan vi gör det för att vi ber och att vi vill be, inte i första hand för att lära barnen att be. Och så här måste det ha varit för Jesus också. Fader vår, det är hans egen bön som han bett för oss långt innan vi lärt oss att be. Och en bön som pågår när vi inte ber, orkar be eller inte ens har tro till att tänka att han hör våra böner, att Gud skulle vilja oss väl. Det som Jesus redan har bett ger han oss att be. Det är som att han säger: be som jag ber. Jag ber som om ni vore jag som går till Fadern. För att tänka på det, att det är egentligen bara Jesus som har rätt att kalla Gud för Fader, för han är sonen. Men han bjuder in oss att stå med honom, liksom stå i hans skor, stå i hans namn, insvepta i honom, som om vi nalkades Fadern, insvepta i Jesus själv. Och då ser Fadern sonen, och han kan inte motstå sin älskade sons bön. Fast det låter kanske lite märkligt att Jesus skulle be bönen: Fader, förlåt oss våra skulder. Men han är så mycket ett med oss inför Fadern och vi med honom, att han ber om förlåtelse för synder som på ett sätt inte är hans synder, men som faktiskt är hans synder. Och till slut bara hans synder. Han som är och var Guds lam som bar hela världens synd. Så att komma där insvept i honom, i Jesus, och be Fadern om förlåtelse, det är att ha vad jag ber om redan innan jag har bett om det. Som Jesus säger på ett annat ställe: jag står där i honom och ber Fadern om förlåtelse. Och du själv skulle kanske kunna peka på 1000 skäl till att Fadern inte skulle vilja lyssna på dig. Ja, man kan ligga sömnlös över de 1000 skälen. Hur skulle han kunna vilja lyssna? Hur skulle han kunna orka lyssna? Hur skulle han kunna göra något annat än vända bort sitt ansikte? Men Jesus sa efter sin död och uppståndelse att han skulle gå till sin Fader. Kommer du ihåg vad han sen la till? Till sin Fader, till er Fader. Min Fader, er Fader, vår Fader. Jesus gav oss inte bara sin bön, han gav oss Fadern. För Fadern är ingen mänsklig rättighet som mänskligheten kan räkna som en rättighet när man har plundrat skapelsen på skaparen på allt hans goda. Det här är ingen självklarhet för en rövare som spottat på sin skapare. När Jesus hängde på korset och frågade Gud: varför har du övergivit mig? Så svarade ju inte Gud på den bönen. Sonen bad till Fadern och fick inget svar. Det var rövare som fick vad de förtjänade. I honom, där hängde de 1000 själen som du kan räkna upp. Och där mötte sonen Faderns bortvända ansikte, ja, Guds vrede för våra synders skull, för rövarnas spottande, för mänsklighetens plundrande av skaparens goda. Och detta mötte Jesus för att han på uppståndelsens morgon skulle kunna komma fram till sina lärjungar och säga: nu går jag till min Fader och till er Fader, Fader vår, som aldrig mer vänder bort sitt ansikte för dina synders skull. Det var bortvänt. Nu har Jesus i sin död och uppståndelse vänt Faderns ansikte till dig. Ja, han har gett dig barnaskapets rätt. Du får kalla honom Fader. Vår Fader, din. Jesus lär dig be genom att själv be, och han ber för dig och bjuder in dig att be som honom, insvept i honom. Och det här kanske känns som en väldigt stor kostym, men du står åtminstone inne i kostymen. Och så kan du för varje dag och varje år få lära dig vad som ligger på hans hjärta. Och nu har jag bara nämnt något om att du har fått fadern. Sen är det 7 böner som följer, som jag inte i denna predikan ska utlägga för er. Det får bli nästa gång. För det andra, för Jesus fortsätter med 4 svar. Jesus ger det som väcker vår bön, som driver fram bön. Jag minns en fruktansvärd flygkrasch för några år sedan, där alla ombord överlevde på ett mirakulöst sätt. Och efteråt så berättade kaptenen att han var helt maktlös och han bara ropade ut i luften gamla fader vår som han hade lärt sig som barn. Det som inte fick hända, denna katastrof, tänk kaptenens liksom ansvar, det som inte fick hända, det förändrade förmodligen hans syn på fader vår för alltid. För det första väckte det hans bön, och jag har svårt att tro att han upphörde att be efteråt. Och så här är det med livets omständigheter. De lär oss att be, även om vi har lärt oss att be liksom med munnen eller med våra ord. I den här liknelsen som vi hörde, där fick mannen ett oväntat besök. Det var alldeles olägligt mitt i natten. Och han hade absolut inget att sätta fram. Jag har inget att ge. Jag kan inte göra någonting. Och hade det bara varit mig själv där handlat, då hade jag kunnat svälta mig till morgonen eller till någon annan dag. För så här är vi i oss själva. Det är en stolthet som håller oss tillbaka, så att vi försöker att klara oss själva så långt det går. Men när det kommer dessa andra människor som ramlar över oss och som gör oss så maktlösa och rådlösa, jag vet inte vad jag ska ta vägen, tomhänt. Det här gör något med oss. Och det är nog meningen. Och det, i liknelsen så drev det mannen att stiga upp mitt i natten och veckla ut hela sin hjälplöshet för grannen. Så som alla förbönor gör, vi går till Gud för att, ja, vad ska vi göra själva? Men du, alla goda gåvorsgivare, ge, gör. Den här liknelsen visar på det som driver oss över denna inre tröskel. Vår egen stolthet, självtillräcklighet, det måste läggas åt sidan. Och så får hela vår hjälplöshet vecklas ut för vännen i huset bredvid. Nu säger Jesus att Gud visserligen är en vän som alltid är beredd att höra. Men ropet från den som har kommit ur vanmakt, ur hjälplöshet, som står där tomhänt med sina medmänniskor, sina bördor, det ropet kan han inte motstå. Det är det som ligger i de här orden, att han blir bönhörd för sin oförskämda djärvhets skull. Att han... Nu verkar det som att personen i den här liknelsen var en vän. Men tänk om medmänniskan faktiskt är svår. Ett svårt barn. En svår förälder. En svår fru, eller kanske en svår man. En svår granne. En svår chef. Jag står där maktlös. Inte bara för att jag inte vet vad jag ska göra, utan också för att jag inte längre orkar älska, förlåta, ge mig själv en gång till eller ens bry mig. Det är inte bara medmänniskor som är tunga att bära. Jag är själv tung att bära. Så när Gud ger oss svåra människor som gör det smärtsamt klart för oss vår egen andliga fattigdom, så knackar vi inte bara på grannens dörr för de andras skull, utan vi knackar på hos frälsaren Jesus för vår egen skull. För det tredje, hur Jesus lär oss att be. Jo, han ger det som fördjupar vår bön. Det som fördjupar vår bön. Be, säger Jesus, sök och bulta. Jag tänkte att det här kanske är som en trestegsraket. Det är någonting som växlar ut. Och att lära sig be är faktiskt detta. Att märka att bön är mycket mer än att bara få det man ber om. Be och du ska få. Ja, det är vi vana vid att tänka om bön. Det är från Gud som jag får det jag ber om. Och dessutom så ger han långt mer än allt vad du ber om eller tänker, som Paulus skriver. Tänk vad mycket du har fått som du inte har bett om. Och tänk på det som du aldrig skulle be om, som du fick, men som var bra för dig. Till exempel det som gjorde ont, men som du efterhand såg, det gjorde gott. Han ger. Men så fortsätter Jesus: sök och du ska finna. Det är som att ordet sök vill få dig att vidga ditt perspektiv, ditt synfält. Och att söka och att finna Gud i så mycket mer. Så när Gud lär dig att be, så kretsar inte bön bara kring att få det som du ber om, som ofta är det som du inte har, utan också till att i bön och i eftertanke, i stillhet inför Gud, se det som du redan har fått från Gud som gåvor. Så att du söker och finner spåren tillbaka, kanske i livet, spåren efter hans ledning, efter hans fostran, efter hans välsignelse. Och vad finner du? Jo, du finner en vakande hand, en god hand, en mild hand. Och det som någon uttryckte det, den som är van att lämna allt i Guds händer är van att se Guds händer i allt. Sök och du ska finna det. Men sen också det tredje. Låt mig bara först illustrera det här. Det var en man som berättade att han hade flyttat från Australien till England med sin fru, och så fick de oväntat besökt alldeles för tidigt. De hade inte hunnit att skaffa grejer, de hade absolut inget att sätta fram. Så frun i huset, hon sa till mannen: uppehåll nu gästerna ett litet ögonblick, så ska jag gå över till grannen som de inte kände och se om inte de kan hjälpa oss. Ja, så hände det, och det dröjde en lång stund innan frun kom tillbaka. Hon kom tillbaka med ett stort leende på läpparna. Inte bara för att hon hade med sig kaffe, te eller vad det var hon hade, utan det visade sig också att bakom den stängda dörren så hade hon mött en människa som sen skulle bli en av hennes allra bästa vänner för livet. Bulta och dörren ska öppnas. Vems dörr är det? Vilken dörr är det som öppnas? Det var inte teet eller kaffet som var det stora för denna kvinnan. Utan vad var det? Jo, det var den okände vännen i huset bredvid som hade blivit känd, eller börjat bli känd för henne. Det är Gud själv och hans vänskap som är den stora gåvan. Inte vad han kan tänkas ge när du ber, utan han själv, vännen bakom den stängda dörren som öppnas. Så när Gud lär dig be, så öppnar han för det stora i bönens värld, nämligen att vara med din fader där han är och vilja vara där. För då är du så att säga redan framme. För Jesus bad till fadern om just detta, att vi ska vara där han är. Det var Jesus ber för oss. Och när det sker, då har han själv fått bönhörelse. Och kom ihåg också att Jesus sa till sina föräldrar redan i 12 års ålder, när han var i templet i bönens hus: såklart visste ni inte att jag behövde vara, fast det är inte så bara, där min fader är. För i hans närhet och inför honom så ser jag honom som han är, och vad han ger och vad han gör. Jag är en person som oroar mig en del för mina barn, och jag ber Gud ska beskydda dem från allt ont. Men att se fadern och lära känna fadern, vara med fadern, det hjälper mig också att se att han själv är den största gåvan också för barnen. Han är mycket mer deras far än jag är det. Och det var ju därför jag bad dem till dopet. Jesus säger i evangeliet ganska brutalt att jag är ond. Och det får jag acceptera, för det han säger är sant. Men jag förstår ändå att ge mina barn goda tankar och gåvor. Men poängen med att säga detta, det är inte för att trycka ner utan för att trycka upp. Hur mycket mer ska då inte er himmelske fader ge det som är gott? Han som är barnens rätte far och alltigenom god. Och så får min bön bli att barnen ska se det. Inte minst om de själv kommer att få möta hjälplöshet, vanmakt, rådlöshet. Och jag inte kan göra något. Och till slut inte längre finns där för dem. Då är han det största också för dem. Nu kanske du märkte att jag sa fel. Fast jag gjorde det medvetet. Det står i manus. Om onda föräldrar ger barnen det som är gott. Hur mycket mer ska då inte er himmelske fader ge det som är gott? Tänker vi att det borde ju stå så. Men han säger, ge vad då? Anden. Anden är det godaste som finns, som utklassar mina bästa gåvor som föräldrar. Och det kanske kommer som en överraskning och lite så här, men vad betyder det? Ja, då har du ju något att lära hos din fader, av hans ord, i hans närhet. Vad vill du ge med anden som är så stort och gott för mig själv och för mina barn och för alla? Och det är det fjärde. Jesus ger anden som ber för oss och i oss. Kom ihåg hur uppbyggligt Paulus skriver i Romarbrevet 8 att anden hjälper oss i vår svaghet, ber för oss med suckar utan ord när vi inte vet vad vi bör be om, och han är barnaskapets ande som i våra hjärtan ropar Abba fader. Vem är det som driver dig till fadern med förtröstan? Om du faktiskt tänker på de där tusen skälen för att han inte skulle vilja höra utan snarare vända bort sitt ansikte. Vem leder din tanke och din tro till att se på Jesus? Och ropet från Golgata kors. Faderns ansikte som vänds till dig för Jesu Kristi skull. Och vem är det som manar fram ett förtroende för fadern? När du står där helt uppgiven, kanske övergiven, rådlös, maktlös, ensam. Vem leder återigen dina tankar, ditt hjärta till Jesus? Det sista Jesus sa på korset var inte, Gud, varför har du övergivit mig? Utan vadå? Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Som om Guds händer var där för hans ande. Vem leder dig att höra Gud tala när du ber? Så att mitt i bönen om att din vilja ska ske, så påminns du om att det som är ännu större, det är att hans vilja sker. Och så kan det bli en stunds eftertanke vad Guds vilja är. Och vem är det som i ditt inre manar dig och förnyar och fördjupar din bön så att det inlärda fader vår blir hjärtats fader vår? Och som håller lågan vid liv. Det kan vara en flämtande låga, men det är ändå en låga. Och som vidgar din bön från en sån här ensidig jag vill ha bön till en upptäckarbön. Jag söker och finner hans hand, hans ledning, hans välsignelse också i det svåra. Och också till att bara, men det är inte så bara, det är liksom ett målet nås. Det är tillbedjan och glädje över att bara vara i din faders närhet. Och upptäckten att nu fattas inget. Inget fattas mig. Och vem är det som leder dina tankar till att se på hans trofasthet? Till alla exempel på gott som kommit till och med det som var svårt i livet. Och som väckte också förbön för de svåra medmänniskorna. Så att du fick liksom lämnat dem i Guds händer. Och så fick de egna såren, de fick sin lindring där i Jesus sår. Vem är det som i denna stund vill mana och kalla en trött och en tom bedjare? Som det är så paradoxalt. Ena stunden så fastar man i det här. Jag kan själv. Och det är också därför jag inte ber. Och andra stunden står det så tomhet. Jag kan ingenting. Vem är det som manar dig till att höra Jesu löfte? Att han, Fadern, så oerhört gärna vill ge dig anden. Jag får nog mer sucka över hur lite jag frågar efter anden. Och hur lite jag tror om honom. Kanske att jag tror desto mer om mig själv, fast ändå inte. Men när jag hör Jesus säga de här orden, hur mycket mer ska ändå inte Fadern ge er anden? Då ska jag tänka så här. Att jag faktiskt kan be Fadern om anden. Om han så mycket mer vill ge mig av anden än att jag vill ge mina barn frukost. Så låt oss be, Fader, ge mig din ande. Som Jesus sagt att du så gärna ger. Och som jag behöver mer än jag själv förstår. Även om jag nog kan förstå att han behöver lära mig att be. Fader, insvept i Jesu namn ber jag om anden. Amen. Och i tro att vi får vad vi ber om och har det redan innan vi bett om det, så kan vi stämma in i lovprisningen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Och därtill stå upp och bekänna den tro som vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.